بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Vi tänkte idag börja att gå igenom en liten serie som handlar om al-amthal al-nabawiyya, profetiska exempel och liknelser. Vi finner i väldigt många hadither att profeten Muhammed alayhi salatu wassalam ger oss liknelser. Yadribu al-amthal. Och det här är någonting vi också finner i Koranen. Hur många liknelser finns det inte i Koranen? Och vi vet alla att profeten Muhammed alayhi salatu wassalam var beordrad att förmedla budskapet, vilket han gjorde på bästa sätt. Och han var den bästa läraren som någonsin gått på jorden. Den bästa pedagogen som någonsin har lärt ut någonting till människorna. Och från det sättet han använde att lära ut var många olika sätt när han tilltalade folket. Ibland direkt, ibland indirekt och ibland genom att nämna liknelser och jämförelser för att få folk att förstå lättare. För det kan hända att när du nämner någonting för en person så känns det väldigt abstrakt, väldigt avlägset. Du pratar om någonting han aldrig har hört. Paradiset, nästa liv och så vidare. Han har aldrig hört om detta. Och han har aldrig, eller ingen människa har någonsin sett vad som finns i nästa liv. Och då kan man ibland använda liknelser för att förstå människan, eller för att få människan att förstå sig på lite bättre vad det handlar om för någonting. Och vi finner också att profeten Muhammed a.s. ibland använder materiella saker i sina liknelser. Till exempel han säger: jag och domedagen sändes så här, och pekade med sitt långfinger och pekfinger. Så här nämner han att profeten nämner att han sändes här i slutet. Yani, det är så här mycket avstånd mellan hans ankomst och domedagen. Det är en liknelse, eller hur? Vi finner också liknelsen med dunja. Vi vet att akhira, paradiset, är bättre än dunja, eller hur? Det vet vi. Men hur mycket bättre är paradiset jämfört med dunja? Hur mycket bättre? Har vi någon liknelse? Ja, det har vi. Vi har många liknelser i Koranen och i Sunna. Till exempel så säger profeten Muhammed a.s. att liknelsen av detta liv och nästa liv är som en person som doppar sitt finger i havet och tar upp fingret. Det vattnet som fastnar på fingret är liknelsen av dunja. Allt som finns på jorden, allt som någonsin har funnits på jorden och kommer att finnas. Och havet är liknelsen av nästa liv. Subhanallah. Kan man jämföra 2-3 droppar med vad som finns i havet? Det vill säga att hur mycket gott du än får i detta liv, så är det ingenting jämfört med nästa liv. Det är en liknelse som är lätt att komma ihåg och lätt att relatera till. För vi har alla sett ett hav, eller hur? Och vi har alla doppat handen i havet eller foten i havet och så vidare. Så det är en liknelse som man kan relatera till. Så att dessa liknelser är väldigt, väldigt bra för oss, att lätt att komma ihåg och lätt att relatera till. Och som sagt, vi finner väldigt många hadither där vår profet talar i liknelser. Och han säger liknelsen av si och så. Det kan ha att göra med vår tro. Det kan ha att göra med detta liv. Det kan ha att göra med en form av dyrkan. Liknelsen av bönen. Liknelsen av fastan. Liknelsen av almosan och så vidare. Och många av dessa hadither börjar med ordet methel. Methelu. Liknelsen av, eller innan med methelu, sannoliken är liknelsen av, och så vidare. Och jag tänkte gå igenom några av dessa hadither. Och dessa hadither är tagna från boken Sahih Jami al-Saghir av Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, där han har samlat autentiska hadither och nämner dem i bokstavsordning. Så där finner man till exempel under bokstaven mim, methel, yani mim, fa, lam, finner man jättemånga hadither som handlar om liknelse. Så de flesta haditherna vi kommer att nämna är tagna från den boken. Men där är de inte kategoriserade i ämnen, vilket jag har valt att göra. Och dagens ämne kommer att vara liknelser relaterade till kunskap. Och vi börjar med kunskap, för kunskap är det man ska börja med. Eller hur? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, som Imam al-Bukhari säger, att kunskap kommer före tal och handling. Du kan varken tro eller agera utan kunskap. Så kunskap är någonting väldigt viktigt. Och vi kan också lägga till att det finns böcker skrivna av tidigare lärda som handlar just om liknelser. Det finns böcker som skrevs för mer än 1000 år sedan från ulema som har samlat dessa liknelser. Till exempel Abu Muhammad Arama Hormuzi skrev en bok om liknelser. Abu Sheikh al-Asbahani har också en bok om liknelser i sunna. Och så vidare. Vi finner också böcker som handlar om liknelser i Koranen och förklarar dessa liknelser. Och det är också en kategori när det kommer till kunskapen om tafsir, liknelser i Koranen. Så det är en väldigt, väldigt fin kunskap att känna till. Och det är också någonting man kan ha nytta av när det kommer till drömmar. För ofta när man talar om drömtydning så brukar ulema, de lärda, referera till liknelserna av Koranen och sunna. En person ser en liknelse i Koranen, då kanske denna liknelse har nämnts av profeten Muhammad a.s. Då är det det som är tolkningen på drömmen och så vidare. Ja. Så låt oss börja. Vi tänkte idag gå igenom ungefär 6 stycken hadither som är relaterade till kunskap. Och alla dessa hadither är autentiska. Den första hadithen är en hadith som berättas av Bukhari och av Muslim. Och den berättas av sahabi al-Jalil Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Och där så nämner han att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda'i wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda." Liknelsen av den vägledning och den kunskap som Allah har sänt mig med är som liknelsen av ett rikt regn som faller på jorden. فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةِ قَبِلَتِ الْمَا فَأَنْبَتَتَ الْكَلَى وَالْعُشْبِ الْكَثِيرِ. En del av jorden tog emot vattnet och lät grönska komma ut från den. وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبْ أَمْسَكَتِ الْمَا فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا وَسَّقُوا وَزَرَعُوا. Medan en annan del av jorden var hård, tog emot vattnet, men vattnet låg kvar på ytan, det samlades. Och folk kom och drack från vattnet och använde vattnet för att vattna sina grönskor. وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِعَانٌ لَا تُمْسِكُ الْمَا وَلَا تُمْبِتُ الْكَلَى. Medan en annan del av jorden var värdelös. Vattnet föll och rann rakt igenom. Det varken behöll vattnet och inte heller växte det någonting från jorden. Det här är liknelsen av den som lär sig religionen och gynnar وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ och gynnas av den kunskapen som jag har sänds med. Han lär sig och lär ut kunskapen. Och liknelsen av den som inte bryr sig och inte accepterar Allahs vägledning som jag sändes med. I denna hadith så nämner profeten Muhammad a.s. denna mycket vackra liknelse. Där han nämner hur folk förhåller sig till att acceptera uppenbarelsen. Profeten sändes med uppenbarelse. Och han sändes till hela mänskligheten. Men folk var inte likadana när det kommer till att acceptera denna uppenbarelse. Vissa tog emot och vissa tog inte emot. Vissa accepterade och vissa nekade. Eller hur? Och han nämner här hur folk förhåller sig till att acceptera denna kunskap i tre kategorier. Och han liknar dem med hur jorden accepterar regnet. Och här är det viktigt att förstå sig på vad som är liknelsen av vad. Regnet i denna hadith symboliserar uppenbarelsen och kunskapen. Regnet symboliserar kunskap och uppenbarelse. Jorden i denna hadith symboliserar människorna och jinnerna. Och här är en viktig punkt också att lägga till. Och det är att det finns en liknelse här. Regn ger liv till jorden, eller hur? Regn ger liv till den döda jorden. Och speciellt i torra länder där folk är beroende av regn. I Sverige har vi kanske överflöd av regn och så vidare. Men generellt så är jorden död utan regn. Och den får liv av regn. Och inte bara det, när det växer så kan djur och människor äta från det som växer och vi får också liv. Eller hur? Så regn ger liv. Så regnet i denna hadith liknas vid det som ger människan liv. Och det är uppenbarelsen. Och på samma sätt som människan är i behov utav regn för att hon ska ha mat på bordet, för hennes djur ska kunna äta, för att man ska kunna dricka, så är vi också i behov av uppenbarelsen. Och på samma sätt som Allah ger liv till den döda jorden med regn, så ger Allah subhanahu wa ta'ala också liv till de döda själarna med uppenbarelsen. Människan är som livlös utan den gudomliga vägledningen, utan el-wahi, den kunskapen som profeterna sändes med. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-An'am, vers 122: "Awa man kana mayten فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها." Kan man likställa den människan som var död och vi gav honom ett liv och vi gav honom ett ljus med vilket han går bland folket med, kan han likställas med den som är i mörker och inte finner en väg ut? I denna vers så liknar Allah Azza wa Jal den troende och den icke-troende med en person som är levande och går i ljuset. Och en person som är död och går i mörkret och inte finner vägen ut. Subhanallah. Och så är människorna i det här livet. Människorna är som livlösa utan denna vägledning och denna kunskap från Allah subhanahu wa ta'ala. Denna vägledning och kunskap är det som ger människan ett riktigt liv. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Allah säger till profeten Muhammad a.s. att på så vis har vi uppenbarat en själ till dig med våran beordring. Han kallar uppenbarelsen för själ. Och vad är kroppen utan själ? Är den inte livlös? Jo, och samma sak är det med människan. Wallahi, människan som inte har vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala, som inte är muslim, är i mörker och har som en kropp utan liv, ingen mening med livet, och famlar omkring i ett mörker och vet inte vart hon ska vända sig i det här livet. Men med uppenbarelsen så får man liv och man får ett ljus, mashallah. Och här liknade ju profeten Muhammad a.s. människorna hur de förhåller sig till denna uppenbarelse med jorden. Och han nämnde då tre olika sorters jord. Den första jorden var den bästa. Och det var den jord som accepterade regnet. Den gynnades av regnet i sig själv. Och grönska kom ut från jorden som gynnade andra människor. Det här är liknelsen av den personen som tar emot uppenbarelsen. acceptera den, bli muslim, lär sig, praktisera kunskapen och sprida kunskapen. Han får liv så som jorden får liv och han ger liv till andra. Och det här är den bästa människan. Den som lär sig islam, praktiserar islam och sen sprider islam. Det är den bästa människan. Som jorden som tog emot vattnet, gynnades av vattnet och lät sedan grönska komma ut och gynnade andra människor. Tayyib. Den andra formen av människor är som jorden som är hård. Där det regnar och vattnet sjunker inte ner i jorden utan stannar kvar på ytan. Det samlas som vattenpölar och liknande vattendrag eller vad det kallas för. Och själva jorden tar inte så mycket nytta av vattnet. Men folk kommer att ta nytta av vattnet. Eller hur? De kommer med sina hinkar och glas och så vidare och fyller på vatten, dricker, kanske lagar mat och ger sedan vatten till sina djur och vattnar också sina åkrar och skördar och liknande saker. Det här är liknelsen av en person som tar emot uppenbarelsen. Han tar emot kunskapen. Han lär sig kunskapen. Men han kanske inte riktigt praktiserar den så mycket. Tayyib. Han kanske gör det han måste göra. Men han gör inte så mycket frivilliga, goda gärningar. Eller vissa lärare säger att det är liknelsen av en person som memorerar mycket kunskap. Han lär sig Koranen, han lär sig massa hadither och så vidare. Men han har ingen förståelse av det han kan. Han bara kan repetera och så vidare. Och han har en väldigt bristfällig förståelse i det han har lärt sig. Den här personen delar med sig av sin kunskap till andra. Han själv tar inte så mycket nytta av sin kunskap för han förstår sig inte på sin kunskap. Men när han förmedlar den så kanske folk förstår sig på kunskapen. Så han är som jorden som inte tar nytta av vattnet. Men han ger andra nytta. Och sen har vi den sista jorden. Som är liknelsen av där regnet faller och jorden rinner. Eller vattnet rinner rakt igenom. Jorden tar inte nytta av vattnet. Och ingenting växer och folk tar inte heller nytta av vattnet. Det här är liknelsen av de människor som inte accepterar uppenbarelsen. Som inte bryr sig om Koranen och Sunna i sig själva och inte heller sprider den vidare till någon annan. Och det här är de sämsta av folk. Och i förklaringen på denna hadith, vilket vi nu läste ifrån, från vår sheikh Rabi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala, så säger han att min broder, jag råder dig att vara från den första kategorin. Och jag råder dig med den islamiska kunskapen. Att du lär dig denna kunskap och att du agerar på denna kunskap. För Allah kommer då att upphöja dig i nivåer. Allah subhanahu wa ta'ala säger Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah höjer i nivåer de av er som har iman och de av er som har kunskap. Så Allah säger i denna aya att han höjer folk i nivåer i detta liv och i nästa liv med två saker. Med kunskap och med iman, med tro och med kunskap. Så höjer Allah människan i status både i detta liv och i nästa liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Säg, kan de likställas? De som vet och de som inte vet. Är de likadana? Den kunniga och den okunniga. Kan de jämföras? Kan de liknas? Nej, det kan de inte. Den kunniga personen är bättre än den okunniga personen. Och han säger också, jag råder dig också att kalla till denna kunskap. Och att agera på denna kunskap. För Allah säger وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Vem är bättre i sitt tal än den som kallar till Allah och gör goda gärningar och säger att han är från muslimerna? Allah säger i den här versen och frågar وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, vem är bättre i sitt tal än den som kallar till Allah? Det vill säga, ingen är bättre. Den bästa personen hos Allah är den som kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Den som gör da'wa till Allahs väg. Vad är det för arbete som han utför? Han gör profeternas jobb. Och vilket jobb är bättre än att göra det som profeterna gjorde? Att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Finns det något bättre? Nej, ikhwan. Nej, det finns ingenting bättre än att kalla till Allah subhanahu wa ta'ala. Och att också praktisera den kunskapen man kallar till. No. Så han säger, min broder, var mån om att vara då från den första kategorin som accepterar kunskapen, lär sig kunskapen, praktiserar kunskapen och sprider kunskapen. För Allah kommer att ge dig liv i hjärtat och han kommer att ge dig ett riktigt liv som du kan leva med. Och jag varnar dig från att vara från den tredje kategorin som nonchalerar och vänder sig bort från uppenbarelsen. Och han säger att vi lär oss från denna hadith den otroliga dygden av det som profeten Muhammed sändes med, alayhi salatu wassalam. Denna vägledning och denna kunskap, vilket är Koranen och Sunna. Och vilka goda spår de lämnar efter sig hos människan. Yani, Koranen och Sunnan är det som vägleder folk och ger ljus till folk och ger liv till folk. Så som regnet ger liv till marken. Kan människorna leva utan regn? Nej. Och på samma sätt så kan människan inte leva utan denna kunskap, Koranen och Sunna. Så pass att ulema, som Ibn Taymiyyah sa, att människans behov av denna kunskap är större än hennes behov av mat och dryck. Hur? Han säger, mat och dryck behöver du en gång om dagen för att överleva, eller hur? Du klarar det om du äter en gång om dagen. Du överlever, eller hur? Medans den islamiska kunskapen behöver du varenda sekund i ditt liv, varenda minut i ditt liv behöver du den islamiska kunskapen. Och utan mat och dryck så dör kroppen, men utan Koran och Sunna så dör själen och straffas i nästa liv evigt i helvetet. Så människans behov av denna kunskap är så otroligt stor. Vi lär oss också av denna hadith hur folk är olika när det kommer till att acceptera sanningen. Och det här är också någonting man märker när man vill sprida islam och kalla till Allah subhanahu wa ta'ala och lära ut islam, att folk är olika. Du har den personen som accepterar allt och praktiserar allt, typ. Eller hur? Och du har den personen som, han lyssnar, han kanske inte praktiserar så mycket, men subhanallah, han går och pratar om det han lärde sig till sina kompisar. Walla, jag var på en föreläsning, han sa jättekula saker och så. Han sprider vidare kunskapen. Och folk tar nytta av det han säger, men han själv kanske inte tog så mycket nytta av det. Eller hur? Och så har vi folk som inte bryr sig. Som de säger, svenskarna, det går in här och går ut här. Eller hur? In genom ena örat och ut genom andra örat. De bryr sig inte. Det bara rinner rakt igenom. Som den här värdelösa jorden som det inte finns något gott i. Vi förstår också denna hadith, dygden av att lära sig och att lära ut och sprida gott till folk. Och därför säger också Imam al-Bukhari när han nämner denna hadith under kapitlet av kunskap, bab fadlu man alima wa allam, kapitlet dygden av den som lär sig och lär ut. Denna hadith uppmanar oss till att sprida islam, att lära sig islam och att sprida islam. Och vi lär oss också av denna hadith faran av att vända sig bort från den uppenbarelsen som profeten Muhammed har kommit med sallallahu alaihi wasallam. Vi går vidare till nästa hadith och nästa liknelse. Och det är en hadith som berättas från Jundub radiyallahu anhu. Där så säger profeten alayhi salatu wassalam: "Mathalul alim alladhi yuallimu an-nas al-khayr وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. I denna hadith så säger profeten Muhammad alaihissalam att liknelsen av en lärd man som lär ut gott till folk men samtidigt glömmer bort sig själv, yani inte praktiserar det han lär ut, är som liknelsen av ett stearinljus. Han lyser upp för folk men bränner bara sig själv. Och denna hadith säger Sheikh Albani att den är sahih. Så vad är denna liknelse? Liknelsen av en person som har kunskap. Och han lär folk islam, han lär folk gott. Men han praktiserar själv inte denna kunskap. Han lever inte upp till det han lär ut. Liknelsen av honom är som liknelsen av ett stearinljus. Det lyser upp för folket, men ljuset bränner bara sig själv. Eller hur? Det blir bara mindre och mindre och mindre. Så det här är liknelsen av en person som lär ut, men inte praktiserar sin kunskap. Och här kan man också lägga märke till att kunskapen liknas vid ett ljus. Eller hur? Kunskapen liknas vid ett ljus. Och kunskapen är ett ljus, som vi också nämnde i versen i tidigare hadith. Budskapet i denna hadith är att man ska praktisera och leva efter det som man vet och det som man kallar till. Den som kallar till gott ska vara den första som praktiserar det. Och den som förbjuder från ont ska vara den första som håller sig borta från det. Och det är någonting för hatet hos Allah att kalla till gott och inte göra det och att förbjuda från ont samtidigt som man gör det. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Påbjuder ni folk det goda samtidigt som ni glömmer bort er själva och ni läser boken, har ni inget förstånd? Och den här versen tilltalar först och främst Ahlul Kitab, de kristna och judarna, som brukade säga åt folk att göra gott. De brukade säga åt folk att göra gott. Men när det kom till kritan så gjorde de det inte själva. Så alla klandrar dem. Men versen tilltalar också oss att vi ska inte göra som de gjorde. Utan vi ska leva som vi lär. Vi ska praktisera det vi kan. Allah subhanahu wa ta'ala nämner också i surat Hud, vers 88, från Shu'aib att han säger وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. Shu'aib sa till sitt folk när han kallar dem till islam: jag vill inte gå emot det som jag lär ut till er eller det jag förbjuder er ifrån, utan jag vill bara ert bästa, jag vill bara korrigera saker och ting. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Och min framgång ligger endast hos Allah. Så han förbjöd sitt folk från saker och ting. Och han sa: jag vill inte förbjuda er och samtidigt göra det som jag förbjuder er ifrån. Det här vill jag inte göra. Yani det är någonting dåligt hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att man inte praktiserar det som man lär ut. Och det har nämnts många, många hadither om just det här. Och den som vill kan gå tillbaka till Tafsir ibn Kathir. Surat al-Baqara, vers 44. Där finner man många, många hadither i den här frågan. Men en fråga här, och vi har tagit upp det här förut: kan man kalla folk till gott och kan man förbjuda folk från ont även om man själv inte praktiserar det? Ja, det kan man. Nej, det kan man. Och det måste man faktiskt göra. Grejen är så här: om du gör någonting dumt, till exempel en person röker, han röker cigg eller han röker hasch till exempel, ännu värre, får han då inte förbjuda någon annan från att röka hasch? Eller ska han säga så här: nej, jag röker hasch, jag får inte förbjuda folk för att yani, då lever jag inte upp till det jag säger. Han måste förbjuda andra från att göra det. Avråda andra från att göra det. Varför? För att röka är en synd. Att han röker är en synd. Att han är tyst och inte förbjuder andra från synden är en annan synd. Det gör han två synder. Så åtminstone låt han hålla sig till en synd istället för två synder. Men självklart så ska man ju försöka leva upp till det man säger. Och det är som vi sa, negativt och dåligt och förhatet oss alla, att man inte gör det man säger. Tayyib. Och om vi säger att nej, du får inte kalla till gott om du inte praktiserar allting gott, och du får inte förbjuda från ont om du inte håller dig borta från allting ont, då är det som att vi säger att du måste vara perfekt innan du kallar till islam. Är ni syndfri? Och sådana människor finns inte. Så i alla fall, man försöker så gott man kan. I nästa hadith så säger profeten Muhammad a.s. مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز فلا ينفق منه. Liknelsen av den personen som lär sig kunskap och sedan inte förmedlar denna kunskap är som liknelsen av en person som samlar på sig en skatt och inte sprider eller inte delar med sig av denna skatt. Liknelsen av en person som lär sig kunskap, han lär sig Koran och sunna, halal och haram och fiqh och så vidare, och inte delar med sig av kunskapen till folk, är som liknelsen av en person som samlar på sig en skatt. Han har en skatt, en stor kista med guld och silver, men han ger inte en enda krona till någon. Vad tycker Allah om detta? Vad tycker Allah om folk som är snåla och inte betalar zakat? Är det någonting bra eller dåligt? Det är dåligt. Har de straff eller belöning på domedagen? Straff, de som inte betalar zakat. Deras guld, som Allah nämner i surat Tauba, att deras skatter kommer att smältas och kommer att bränna deras kroppar på domedagen. Så att har man mycket pengar så måste man dela med sig till de fattiga. Yani vi har 2,5% i zakat, vilket inte är speciellt mycket. Så här liknar profeten Muhammad a.s. kunskapen vid en skatt. Och kunskapen, wallahi, den är en skatt. Det är den bästa skatten. En skatt som är bättre än guld och silver. Om du är en alim som har islamisk kunskap, men du har det inte så bra ställt, så wallahi, du har en större skatt. Och du är rikare än de rikaste människorna på jorden. Du är den bästa miljonären som finns på jorden. Ja. För folk är i behov av din kunskap. Och som det har berättats från Ali radiallahu anhu, att kunskapen är en skatt som inte minskar av att spendera den, utan den ökar. En vanlig skatt minskar om du köper saker och ting, eller hur? Det blir mindre. Men den kunskapsmässiga skatten ökar av att sprida den. När du berättar, Allah säger, profeten säger och så vidare, så stannar det kvar i minnet. Tayyib. Och han sa också att den världsliga skatten måste skyddas, medans kunskapsskatten skyddar dig. Subhanallah. Du måste ha en vakt, kassaskåp, för att vakta dina pengar. Men kunskapen skyddar dig. Du vet, det här är halal, det här är haram och så vidare. Den skyddar dig från att hamna i det som är dåligt. Så i denna hadith lär vi oss att man ska dela med sig av den kunskap man har fått. Och en väldigt grov synd i islam är att ha kunskap och frågas om kunskapen, och folk är i behov av kunskapen och inte sprida den. Att dölja kunskapen, hålla inne kunskapen trots att folk är i behov av den. De här människorna, har det nämnts i en hadith, kommer att få ett bett, en järnpinne av eld i munnen på domedagen. De som frågar som kunskap har kunskap och inte delar med sig. Så ulema är skyldiga att dela med sig av kunskapen. Precis som profeterna också är skyldiga att dela med sig av uppenbarelsen. Och Allah kommer att fråga de lärda på domedagen. Och han kommer att fråga profeterna på domedagen om de har förmedlat budskapet. Så man måste förmedla budskapet. Och gör man inte det, så kommer folk att vara okunniga. Och folk kommer att drunkna i synder, och folk kommer att gå vilse och så vidare. Så kunskapen måste spridas. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är två hadither kvar. Eller tre. De två kommande haditherna är liknelser relaterade till Koranen. Liknelser relaterade till den som läser Koranen. Det har berättats i Bukhari och i Muslim att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa: liknelsen av al-mu'min, den troende som läser Koranen, är som liknelsen av al-atrujja, en citrusfrukt, vars doft är god och vars smak är god. Och liknelsen av den troende som inte läser Koranen är som liknelsen av en daddel. Dess smak är god, men den har ingen doft. Och liknelsen av hycklaren eller syndaren som läser Koranen är som liknelsen av rejhana, en växt som doftar gott, men dess smak är besk. Och liknelsen av syndaren eller hycklaren som inte läser Koranen är som liknelsen av al-hanbala, en slags ökenväxt som inte har någon doft och vars smak är besk. Mashallah. I denna hadith så nämner profeten Muhammad al-Islam fyra sorters människor, hur de förhåller sig till Koranen. Den första är den bästa. Liknelsen av al-mu'min, den troende som läser Koranen. Och när han här säger läser Koranen, yaqra'ul Qur'an, betyder inte att han läser Koranen en gång om året eller i Ramadan. Yani man förstår av denna mening att det är en yani sifa lazima, att det är en egenskap som han har i sin vardag. Från hans vana är att han läser Koranen. Från hans vardag är att han är en person som läser Koranen. Det är en del av honom att han är en person som läser Koranen. Det är det man förstår av hadithen. Taib. Så liknelsen av den troende som läser Koranen är som liknelsen av al-atrujja. Al-atrujja är en slags citrusfrukt. Och profeten al-Islam, han sa: dess doft är god och dess smak är god. Här liknar profeten Muhammad al-Islam den troende som läser Koranen med den här frukten. Och de lärda nämner i förklaringen på denna hadith att den här frukten är väldigt unik. Den här frukten är väldigt god. Och jag vet inte om den finns i Sverige, men den liknar, låt oss säga, en jättestor citron kan man säga. Taib. Inte grapefrukt, men lite formen av en citron fast lite större. Och de säger att den här frukten, ja, när du går in i fruktmarknaden och folk säljer den, så känner du doften på långt avstånd. Den luktar fräscht. Du lockas av doften. Du dras åt doften. Och inte bara det. När du känner på den så är den väldigt len. Den har väldigt lent skal. Och inte bara det, den har en väldigt vacker färg. Den har en gulaktig färg. Safra. Ja, färgen. Ja, den är yani väldigt gulaktig och vacker. Du njuter av att se den. Och då säger ulema att den har yani förträffligheter som är relaterade till människans sinnen. Lukt, smak, syn, känsel. Ja? Alla fyra har den toppen av. Den har bästa smaken, bästa doften, skön att känna på och vacker att se på. Så bara av att se frukten lockas du. Du dras åt den. Och samma sak är det med den troende. Han som läser Koranen. Han är god i sig själv. Hans iman är söt. Han är god i sig själv, mashallah. Och hans doft är god. Det betyder att hans rykte är gott. Han yani utsöndrar, eller han ger, eller han sprider gott. Han har ett gott rykte bland folk. Han är omtyckt bland folk. Och folk talar gott om honom. Så han är god i sig själv och han sprider gott bland folk. Även Koranen han läser sprider gott bland folk. Som den här fräscha doften. Och sen har vi den troende som inte läser Koranen. Han finns det också gott i. Och hans inre är också sött som den första. Hans inre liknades vid sötman av en daddel. Daddeln är söt, eller hur? Tömmer. Den är söt, men den doftar ingenting. Och vad som menas här med doft är en doft som sprider sig. Den har utmärkande doft. Allting har en doft, som Sheikh Uthaymeen säger i förklaringen. Allt har en doft. Men den har ingen yani, utmärkande doft. Det är inte så att det luktar dadlar. Har ni sagt så någon gång? Nej. Eller hur? Du kan säga att det luktar citron, det luktar jordgubbe eller någonting. Men dadlar har inte den här utmärkande doften. Om du luktar på den nära så har den en doft. Men inte som al-aturja, den första frukten. Så den troende som inte läser Koranen finns det också gott i. Han har fortfarande sin iman, vilket är gott. Men han saknar det här extra, vilket han inte fick då han inte läste Koranen. Och sen har vi hycklaren, al-munafiq. Och i vissa hadither, al-fajir, syndaren som läser Koranen. När han läser Koranen är det vackert. Folk tar nytta av det. Folk njuter av att lyssna på det. Men han själv har ett ont inre. Och liknelsen av honom är som liknelsen av Reihana. Reihana är en växt, en slags urt kanske som doftar gott. Men när du äter den så är den besk och du spottar ut den. Du går inte att äta. Det finns många sådana växter, eller hur? Urter och växter som doftar gott men de går inte att äta. Och det är samma sak med hycklaren. Han kanske talar gott, han kanske läser Koranen vackert, men hans inre är ont. Och han nämner Sheikh Uthaymeen också, det här är också som Khawarij, den onda sekten som sprider ondska på jorden idag, som profeten Muhammad al-Islam varnade för. Dessa ISIS som dödar muslimer. När profeten Muhammad al-Islam beskrev den här sekten så sa han att de kommer att läsa Koranen. Eller hur? Men den kommer inte att gå längre ner än halsen. Det vill säga när de läser Koranen, det är bara ord. Det kommer inte från hjärtat och det finns ingen förståelse i det de läser. Som dagens khawarij. De säger, Allah säger, Koranen säger, men de har ingen som helst förståelse av Koranen. De läser Koranen. Och profeten Muhammed sa alaihissalam till sahaba att när ni träffar khawarij så kommer ni att se ner på er koranrecitation jämfört med deras. De kommer läsa Koranen mer än sahaba. Samtidigt som han sa att de är onda människor. De är de ondaste av skapelsen under himlen. De är helvetets hundar. Strid mot dem vart ni än finner dem. Men de läser Koranen. Men de har ett ont inre. Så det här är liknelsen av hycklarna och syndarna som läser Koranen. Och sen har vi den sista kategorin. De onda människorna, hycklarna som varken har tro eller läser Koranen. De är som ökenväxten som inte har någon doft och inte eller som smakar beskt. No. Och här säger också Sheikh Uthaymeen att ihris. Försök vara från den första kategorin. Vilken kategori? Eller atrudja. Den här citrusfrukten som doftar gott och smakar gott och är vacker på alla möjliga sätt. Så försök ja Abdallah och ja Amat Allah, broder och syster, att vara från Ahlul Quran. De som gärna lägger lite tid varje dag till att läsa Koranen. En halvtimme, 20 minuter, en timme. Göra muraja. Försöka förstå sig på Koranen. طيب. Nästa hadith är också relaterat till Koranen och det är också en hadith som finns i Bukhari och i Muslim. Där så säger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Innama mathalu sahib al-Quran kamathali sahib al-ibl al-mu'allaqa in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat." Här så sa profeten Muhammad alaihi wasallam att liknelsen av den som kan Koranen är som liknelsen av en person som har en kamel. En kamel som han har bundit fast. Om han ser efter kamelen så kommer han att behålla den. Men om han försummar den så kommer den att smita iväg. I en annan hadith så sa profeten Muhammad alayhi salam: Ta'ahadu hadha al-Qur'an. Repetera, var måna om denna Koran. För vid honom i vars hand Muhammeds själ vilar, så flyr den snabbare från människan än vad kamelen flyr från sitt bo eller sitt stall. Så i den här hadithen så liknar profeten Muhammad a.s. Den Koran en person har memorerat. Den Koran som man kan utantill. Vid en fastbunden kamel. Och det här är en liknelse som speciellt folket på arabiska halvön kan relatera till. För de hade kameler. Och vi i Sverige har inga kameler. Eller hur? Mashallah, somaliska bröder är de också duktiga på kameler. Ja. Kamelen är ett väldigt smart djur, eller hur? Väldigt, väldigt smart djur, mashallah. Bra minne och mashallah, folk som har jobbat med kamelen nämner jättekonstiga berättelser om hur kamelen är smart. Och den kan smita iväg. Du binder fast den och den drar till höger och vänster och knuten går upp och han sticker. Så man måste hela tiden gå och knyta fast den hårt. Kolla att den är kvar, att den inte smiter iväg. Och samma sak är det med Koranen. Koranen är lätt att lära sig. Lätt att knyta fast kamelen. Det är lätt att lära sig Koranen. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرٍ. Det finns folk som har lärt sig en juz om dagen. Vissa, mashallah. Men det är folk som är unika. Som Sheikh Hafid al-Hakami. De sa att han lärde sig en juz om dagen. Yani 20 sidor memorerade han på en dag. Utan till. Vissa andra, oss som är mesakin, vi kan memorera en sida om dagen. Två sidor om dagen max kanske. En halv sida om dagen. Taib. Det är lätt att lära sig. Vi finner att barn på 7-8 år, finns barn på 7-8 år som kan hela Koranen utan till. Vissa 10-åringar kan hela Koranen utan till. Den är lätt att lära sig. Men den är också lätt att glömma bort. Så vad är det som gör att du behåller den? Det är att du ständigt repeterar den. Ett ta'ahud, el muraja'ah. Att du ständigt repeterar Koranen. Att du läser kanske en timme om dagen, en halvtimme om dagen. Och går igenom, repeterar det som du har lärt dig utantill. Och gör du inte det så kommer den att försvinna. Och det här är någonting som jag tror att vi alla känner till. Har vi inte lärt oss en sura för några år sedan som vi idag inte kan? Eller hur? Jag tror att vi alla kan relatera till detta. Vi glömmer bort. Så man ska försöka att memorera Koranen. Och att glömma bort Koranen är egentligen någonting väldigt klandervärt. Vet ni varför? För att profeten Muhammad al-Islam har nämnt att när man lär sig en vers från Koranen, eller på domedagen, så kommer Allah att säga: recitera det du kan. Och för varje vers du kan kommer du upp en nivå i paradiset. Så Allah höjer människan med Koranen. Allah höjer människan när du memorerar Koranen. Så när du memorerar Koranen så höjer du dig själv i status inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och när du glömmer Koranen så sänker du dig själv. Är det inte dåligt? Eller hur? Du höjer dina nivåer i Jannah, sen så sänker du själv dina nivåer i Jannah. Så kanske hellre att man memorerar mindre, men man är mån om att komma ihåg det, än att man memorerar mycket och sen glömmer bort det. Den sista liknelsen för idag är en liknelse som är relaterad till al-ulama. De lärdas förträfflighet. Al-ulama. De lärdas förträfflighet över resten av folk. Och jag ska bara nämna själva liknelsen, vilket är en del av en hadith. En väldigt känd hadith som berättas av Abi Darda, där profeten Muhammad al-Islam nämner fem dygder för de som söker kunskap och de som uppnått kunskap. Och från i denna hadith så sa profeten Muhammad al-Islam: وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Att förträffligheten som den lärda mannen har över mannen som dyrkar Allah är som förträffligheten av fullmånen över resten av planeter. En liknelse, eller hur? Profeten Muhammed a.s. liknar i denna hadith den lärda mannen med fullmånen. En kolsvart natt. När fullmånen är komplett. Med en person som dyrkar Allah. Och hans liknelse är som ljuset som kommer från planeterna. Och mashallah, Al-Hafidh ibn Rajab har en hel bok där han förklarar denna hadith. Och han nämner här att den här liknelsen, vad är det den symboliserar för något? Han säger här att han, profeten al-Islam, liknar här al-alim, den lärde mannen, vid fullmånen. När den är komplett, den är full. Och den är som vackrast. Och dess ljuser som starkast. Och han liknar mannen som dyrkar Allah. Alltså han gör mycket salah, han fastar och skänker pengar och så vidare. Men han är inte alim. Vid en planet. Taib, vid en planet. Och han säger, وَسِرْ فِي ذَلِكَ وَاللَّهُ عَلَمْ. Yani, visheten bakom detta, och Allah vet bäst, är att fullmånens ljus gynnar andra människor och lyser upp på jorden. Medans planeternas ljus inte lyser upp för folk och inte gynnar folk, utan ljuset gynnar bara dem själva. Så här har vi de lärdas förträfflighet. Och jag vill att ni ska tänka efter här, att reflektera. Ni är ute på landet, öknen, en kolsvart natt. Finns inget ljus, finns ingen ficklampa, ingen mobil att lysa med eller någonting. Men mashallah, det är fullmåne. Kommer du kunna hitta? Kommer du kunna se? Ja. Fullmånen lyser upp för dig. Och du hittar din väg. Och alla på jorden gynnas av det här ljuset. Och samma sak är det med ulema. De gynnar folk på jorden. Och folk på jorden finner ljus och vägledning från deras ljus. Till skillnad från planeterna. Och lägg märke till att han sa planeterna och han sa inte stjärnorna. Ibland översätts denna hadith fel till stjärnor. Men det är planeter, kawakib. För att stjärnorna finns det nytta i. Och bin najmi hum yahtadun. Med stjärnan finner man också vägledning. Men han sa planeter. Planeterna kan vara vackra i sig själva. Taib. Men finns ingen speciell nytta för oss i planeterna. Vi finner inte vägledning eller någonting med planeterna. Taib. Så kolla här liknelsen på ulema och de som dyrkar Allah. Fullmånen jämfört med planeterna. Kan man jämföra deras ljus? Nej, wallahi. Det här är liknelsen av de lärda och de som dyrkar Allah. De som inte dyrkar Allah, de finns inte ens med i hadithen. De går inte ens jämföra överhuvudtaget. De är inte ens värda att nämna. Förstår ni? Så här har vi de lärda status. Subhanallah. En annan väldigt fin sak med denna hadith som Ibn Rajab nämner i denna liknelse är, varför liknade profeten a.s. inte de lärda med solens ljus? Varför sa han inte de lärda är som solen? Är det inte starkare, eller hur? Är inte solens ljus starkare? Han säger, jo, för att de lärda har fått sitt ljus från vad? Från profeterna, eller hur? Koranen och sunnan kommer från profeterna, från Allah. Så ljuset kommer inte från dem, utan de återspeglar någon annans ljus. Precis som månen inte har ett eget ljus, utan månen återspeglar solens ljus. Ajib, eller hur? Månen har inget eget ljus, utan den återspeglar solens ljus. Och samma sak är det med ulema. De återspeglar det ljuset som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala, från Koranen och sunnan och från profeten alaihi salam. Så mashallah, en väldigt, väldigt vacker liknelse i denna hadith. Så här finner man de lärdas förträfflighet. Att de är som fullmånen. Lyser upp, mashallah. De är otroligt vackra. Och de är den som äger himlen på natten. Och med hjälp av fullmånen och månen så vet man tidsräkning och dag och natt och så vidare. Och samma sak är det med ulema. Ey wallahi, vi kan inte finna vägledning i denna tid av mörker om det inte är med hjälp av de lärdas kunskap som de sprider bland folket. Och därför ska man vända sig till de lärda och söka den kunskap som de har och sprider bland folket. För folk, wallahi, de är i behov av denna kunskap. Och som vissa av salaf sa, om det inte vore för ulema så skulle folk vara som boskap. Ulema är de som gör profeternas jobb, profeternas arvtagare, som sprider denna kunskap vidare bland folket. Så må Allah ha rahma över de ulema som har dött. Och må Allah bevara de ulema som lever och ta deras liv i det bästa av tillstånd. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.